Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen att vänta på katastrofen tillsammans med mig, Kalle Sackman-Wahlström, och Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Hur står det till?
Jo, det är en kall vintermorgon med lite pudersnö ute. Och det är en del kvar att göra innan det kommer mer snö. Så kan man väl säga.
Ständigt denna stress.
Alltså det brukar ju vara så innan vintern kommer på allvar. Det där att få ordning på det som behöver fås ordning på. Det är nog faktiskt ett stressmoment som du säger. Till, och det, för varför det är, man ser att det är ett stressmoment. Det är ju just det här att när väl vintern sen kommer.
Ja.
Med massa snö och alltihopa det här. Ja, då är det ju liksom för sent.
Det som göms i snö kommer fram i tö.
Ja, men exakt. Då ser det så fint ut ute och liksom... Ja, men då släpper man bara det. Då gör det inte så mycket. Men det är alltid mycket man vill hinna med innan det blir så.
Ja.
Det är en klassiker.
Ja, jag känner igen det där. Olika högar som man har gjort ute som kändes bra under sommaren men som nu måste bort.
Precis. Dessa högar...
Oh.
Som man flyttar runt på under livet.
Inte visste jag det var livet.
Nej, exakt.
Du, Patrik, har du fått några reaktioner på förra veckans avhyvling?
Ja, det har jag fått. Väldigt mycket positivt.
Ja, kul.
Och sen var det en som började med SD-troll och konspirationsteoretiker. Mm. Och det var ju så uppenbart att det var sänkta skatter som var orsak till allt som inte fungerade.
Mm.
Så var det. Det var en sån i alla fall då.
Ja.
Så det är lite märkligt ändå att det är minst antal vårdplatser i ett av de högst beskattade länderna. Så kan man väl säga att det då skulle bero på det. Och en massa andra saker sådär. Nej, men det var väldigt mycket...
Nu ger du in i det där med politiken igen, Pat. Du ska
inte
göra det.
Ja, jag skulle göra det. Nej, jag vill ju helst inte det. Jag tycker att vi ska... Alltså
som jag vill bara motvis säga att det finns vissa i den här podden som tycker att vi ska beskatta rika hårdare för att klyftorna ökar. Och vi tycker att det är orimligt att det finns människor som är för rika, helt enkelt.
Ja. Och jag tycker väl så här att det kunde man väl absolut göra om man kunde sköta sig. Men det kan man ju inte, utan jag tycker att det blir en faktiskt ganska kraftig förstörelseprocess faktiskt som de håller på med. Eller, ja, det blir det helt enkelt. Det är det
Åh, nu vill jag så himla gärna prata lite om det här med backup-el.
Ja, vad bra, Kalle!
Är du beredd? Ja. Här kommer en ljudfråga.
Hej Kalle och Patrik, tack för en bra podd. Fundera på elbackup. Har idag tänkt lägga en par tusen och sen bygga på lite eftersom. Och vill lägga då pengarna på rätt saker från början. Och funderat först på kanske en inverter som är kopplad till bilen. Eller ska jag börja lägga pengarna på solceller, regulator och så vidare. Eller är det bättre att spara alla pengar och sen lägga det på ett elverk längre fram? Syftet med elbackupen är främst att ha för kyl och frys. De behöver inte stå på hela tiden, men kortvisa sträckor kunna öka kylan i de skåpen. Tacksam om tips på var jag ska börja och hur jag bygger upp det från början till ett fungerande system, så att säga. Ha det gott, hej!
Vad säger du, Patrik? Elbackup. Vi har ju pratat om det tidigare, men det här känns ju väldigt som en kille som behöver ett handfast tips.
Mm.
Var ska han börja?
Alltså det var ju kyl och frys han behövde ha till för att hålla igång, som han tyckte var viktigt då.
Ja, ja.
Vid längre elavbrott, alltså en sån här mittemellan krisberedskap kan man väl kalla det.
Just det.
För ja, men besvärliga tider med återkommande elavbrott och såna där saker. Lite, du vet, som det är på afrikanska landsbygden.
Ja.
Då kan man hålla kylan igång när det blir så då. Ja, jag funderar ju, det finns ju lite olika alternativ och det är olika prislappar på de där.
Ja. Alltså han börjar med att fråga om det här med en inverter till bilen, och det låter ju som ett bra, en bra grej. Han har också kompletterat i text i det här mejlet, så skriver han så här att han har hört att tomgång räcker inte för att ladda batteriet i bilen, så att han undrar hur man ska tänka med det.
Alltså det ska det göra egentligen.
Men ska man bara lägga något på gaspedalen?
Ja, alltså det kan du väl göra också om du vill. Men det gäller ju att få tillräckligt hög spänning. Och möjligtvis kan det ju vara så om man har en bil där det är mycket som belastar. Alltså ja. Påslaget.
Just det.
Om man stänger, för då blir det ju en spänningsdelning där helt enkelt. Så att om man stänger ner så mycket som möjligt, så ska det ändå ge de där... Ja. 13,6 till dryga 14 volt då, som behövs för att ladda.
På jag önskar när elingenjör Sellman kliver fram.
Ja. Ja. Så är det. Nej, men det ska det ju göra. Men sen...
Men då är ju bilen som ett elverk. Det är väl ja. Helt perfekt. Då behöver man inte köpa några extra elverk.
Ja, men alltså det var ju en fråga om kapacitet och sånt där också. Vissa bilar då, specialfordon av något slag, kan ju ha en kraftigare generator som regenererar mer ström då, va?
Ja.
Så fler ampere timmar. Så är det. Så att det går ju att göra sådana saker och sätta i kraftigare generator i en bil också om man vill ha lite mer kapacitet då. Men ja, kyl och frys. Du kan ju ha extra batterier och sådana saker också.
Ja.
Så att du får fler ampertimmar lagringskapacitet.
Ja.
Det finns ju mycket, alltså, man stöter ju på, kan man väl säga så här, bilbatterier byts ändå ganska fort en del.
Ja.
Och det finns möjlighet att få en hyfsad fart på dem igen. Om man vill spara på pengar då.
Mm-hmm. Alltså genom att rekonda dem med en sån här batteriladdare,
ja.
Eller?
Ja, med en tillräckligt bra.
Ja.
Det är en desulfateringsprocess, tror jag man kallar det.
Okej.
Okay. Alltså att du får bort skit i batteriet, enkelt uttryckt då.
Ja.
Så är det. Så det går att få fart på en del äldre batterier också då. Så får man lite större kapacitet. Sen har du ju den här varianten med solceller.
Mm.
Och hålla igång batterier. Men den är ju klen på vintern alltså. Då vill man gärna ha en hyfsad batteribank i så fall. Som man kan på vintern kan hjälpa till att ladda när strömmen funkar i så fall, va?
Just det.
Med vanlig batteri 12, alltså en vanlig bilbatteriladdare kan du ju ladda dem i så fall.
Ja.
Ja, det är ju olika alternativ. Sen, ett elverk är ju... ett elverk, och då får man ju bättre kapacitet. De brukar ju vara i alla fall på de här enkla bensinelverken då, som skulle passa just i de här scenarierna också, där det liksom finns tillgång till saker, men det kanske börjar bli dyrt. Men det går ändå att hålla igång. Ja, men du vet det här att inte det riktigt går att hålla upp elproduktionen överallt hela tiden och så vidare. Men det går att få tag i bensin till exempel.
Just det.
Dyrt. Då är ju ett bensinelverk bra. Och det går ju ändå att lagra upp till 100 liter är det väl. Vi har ju den där MSB:s broschyr i vårat på Instagram-kontot där i höjdpunkter.
Ja.
Där ligger den som de här exakta siffrorna står.
Alltså hur mycket man får ha hemma.
Av olika grejer, ja, precis. Precis, och det har ju med brandsäkerheten att göra då. Bensin har ju den nackdelen alltså att det är ju lite åt det här att ha en bomb hemma.
Ja, ja.
Åt det hållet.
Men som blir väl dålig också ganska snabbt?
Ja, alltså det finns ju olika typer av bensin. För det där är en viktig aspekt som du nämnde där, Kalle. Det är ju det här, ja, om du... Förr kostar ju alkylatbensinen dubbelt så mycket som vanlig bensin.
Ja.
Men den har ju inte höjts i pris nästan, ja, inte mycket i alla fall, jämfört med vanlig bensin. Så det är inte så stor skillnad längre. Det var ju den där man brukade ha i trädgårdsmaskiner och ja, motorsågar.
Aspen, orange.
Ja, det är väl lite som masonit det, eller Jeep, att det har blivit nästan synonymt med... produkten.
Eller Band-Aid.
Ja, men precis. Nej, men den typen av bränsle har ju bytt flera års hållbarhet egentligen, skulle jag säga.
Okej.
Okay. Det
låter ju toppen.
Ja, och sen har du... Det finns ju tillsatser som hjälper till och förbättra lagringsegenskaperna lite grann också då, dessutom. Va? Ja. Men sen diesel... De är ju dyrare, det är ju mer komplicerade och dyrare motorer helt enkelt. Så de drar iväg lite i pris. Men där har du ju möjlighet att skaffa bra diesel då. HVO eller gammal blankdiesel som inte har de här tillsatserna som ger, är bakteriemat också då, tillsatserna va. Alltså de här. Och vad heter det som man är tvungen att blanda i diesel nu för tiden? Du får vara görsnabb med googlingen där, Kalle. Du som är så snabb på det. Nej, vi struntar i det. Det är inte viktigt. Men det är sådana tillsatser i alla fall. Så den ska man undvika. För då får du täppa det till spridare och sådana saker i dieselmotorerna då. Så att du inte fungerar helt enkelt. För du rengör alltihopa.
Antigel?
Nej, det är nog en tillsats du tittar på det ännu. Men vi släpper det, Kalle.
Ja, skönt.
Så det finns det. Och sen finns det, jag ska väl ta det med. Du har ju såna här när det var förra vintern, när det var dåligt så här, men det var ju på väg med väldigt höga priser. Och man började prata och förbereda folk lite grann mentalt.
Det skulle bli brownout.
Ja, eller till och med att myndigheterna pratade väl möjligtvis om att man förberedde det här och har roterande nedstängningar och sånt, va? Gjorde de inte det? Jag tror de gjorde det. Men då sa jag till min pappa, han tog ju hand om våran mamma då. Han är gammal och han har CPAP. Så då gjorde vi så här att han köpt...
Vad är det?
Det är ju en sån här som när du snarkar och får andningsuppehåll.
Ja, ja.
Så har du, den sitter bara lite grann i näsan så här. Och så ger den ett ökat tryck. Så att den håller igång andningen så du inte får de här andningsuppehållen då.
Mm.
Så är det. En ganska, själva apparaten är väl rätt avancerad med sensorer och tryck och sådana där grejer. Men en ganska enkel grej utifrån sett då. Mm. Men i alla fall... Då tar jag så här att om det börjar det här nu, sa jag så här, du måste ju i alla fall få sova ordentligt nu så att du orkar ta hand om det här, sa jag till han. Och då skaffade han ett sånt här, alltså jag tror de brukar kalla dem för solcellsgenerator. Det är egentligen ett paket med litiumbatterier då som är effektivare, alltså kan lagra mer med... Ja, det blir inte så stora grejer och så är de lika effektiva som de där gamla blysyra bakterierna eller till och med ännu effektivare då, va. Och så finns det invertrar och sånt som omvandlar spänning till 220 och färdiga kontakter, och det finns cigarettändare ut, eller du vet, som bil 12-voltsuttag och det finns USB-uttag och sådana där grejer. Så då, och den går att ladda med 220. Den går att
alltså
ladda.
Vanlig sladd?
Ja, men precis. Den går att ladda i bilen. I 12-voltsuttaget där, alltså cigarettändaruttagen. Som knappt är cigarettändaruttag längre. Det är ingen som, vad är då? Ja, men du menar de där stora ladduttagen?
Alltså, det var så... För unga lyssnare, förr i tiden, då rökte folk så mycket i bilen så de var tvungna att ha en speciellt dedikerad tändare i bilen för att kunna tända sina cigaretter. Det fanns också askfat i bilen. Mm. Även i baksätet fanns det askfat. Så att man kunde sitta i baksätet på bilen och röka. Och att man då slapp aska ut genom fönstret. Man kunde aska rakt ner mellan sätena.
Mm. Då kan man sitta där och röka i gemenskap.
Mm, mysigt. Och medan barnen låg i bakfönstret och läste serietidningen.
Ja, exakt!
Ja, det var en annan tid.
Ja, det var det. Men i alla fall, du kan ladda den där. Du kan ha den i 220-taget, ladda den i 12-voltsuttaget. Och du kan även ha, kommer inte ihåg vad de kontakterna heter heller nu. Men från direkt ifrån solceller då. Så att då sa vi det. Men när han sätter den i 12-voltsuttaget så är ju den alltid laddad.
I bilen?
Nej, nu sa jag fel, förlåt. Ja, 220-uttaget. Ja, den sitter alltid i vägguttaget där vid nattduksbordslampa-uttaget. Och så sitter C-pappen i sitt uttag där. Så att den bara är fulladdad hela tiden och så går det som vanligt.
Ja.
Och sen går strömmen så märker han inte den gång. För då fortsätter ju bara den ladda, va. Och så där går ju, det blir ju som en, kallar man det för UPS, det datasystem och sådär, en batteribackup då kan man säga.
Mm.
Och det går ju att ha även på frysboxar och sådana saker givetvis då.
Just det. Och det man kan ju ställa en sån där vid varje eluttag i huset. Då har man ju jättemycket
ström. Ja, men det får du ju vara väldigt rik då. Men vad jag skulle säga, för det är en
dyr lösning. Det är ju låga skattefri, alltså.
Det är en dyr lösning.
Ja.
Så att det är väl inte. Men man skulle kunna tänka sig att göra det med en frysbox som är det känsligaste faktiskt. Men då också ha tillgång till och kunna bära med sig.
Jag har en liknande grej, men det är som mer som en stor powerbank, som är som en väska.
Ja.
Den har jag alltid ikopplad i bilen. Tyvärr så har jag nu insett att den funkar inte på vinterhalvåret, för den gillar inte kyla. Så att den kan inte vara i bilen på vintern, för den bara piper och säger varna för låg temperatur.
Ja, vad bra att du hade sånt skydd, annars hade du förstört den. Därför
jag låter den bara stå och pipa i bilen nu för sig.
Ja, men dra ur den du. Det är ju så här att litiumbatterier ska man inte ladda vid kyla, alltså låga temperaturer. Jag tror de brukar ha under noll grader då.
Jaha.
Då för den,
men
det är ju kemiska processer det här med laddning och sånt. Och det blir fel.
Men det är egentligen samma med en sån här solcellsgenerator då? Att de...
Absolut. Du kan inte... alla litium... Ja, det ska jag inte säga heller. För det finns ju olika typer av litiumbatteri. Vi nöjer oss med att säga så här. En hel del av de olika litiumbatterityperna tål inte att laddas i minusgrader. Det kan man ju tänka på också när man har elverktyg då. Om man har såna batterier till dem.
Smart. Men du, kan batteriet ladda saker? Eller är det också dåligt när det är kallt?
Att det kan jobba, menar du? Ja, men det fungerar. Jag tror det är... Nej, men alltså de går att använda vid kallt väder, så är det. Men det är själva laddprocessen då när du laddar upp batteriet igen som är känsligt.
När man stoppar in el i det så blir det dåligt om det är kallt.
Ja, precis.
Förlåt för fackspråket. Okej, nu ska vi se. Så den här solcellsgeneratorn, det är ett alternativ. Men de verkar ganska dyra, va?
Ja, det är de. Och alltså det är ju en för- och nackdelar med allting då. Alltså där du kan ta med den kan du egentligen ta med en litet elverk med bensinmotor också.
Ja.
Fördelen är väl det här att du faktiskt, och det gäller ju de andra batterilösningarna också, laddar med solceller eller laddar med nätet om det kommer och går.
Ja.
Ja, men jag tänkte att det är skitkassa tider, svårt att få tag i bensin, men strömmen kommer i alla fall och går då och då, några timmar per dygn och sånt där. Ja, men då kan du ju ladda den, va?
Det låter ju också skitsmart om man kan koppla till en solpanel ibland. Alltså, nu är det sol, ut och ladda batteriet.
Ja, men precis.
Hur mycket solcell behöver man för att ladda en sån här?
100-200 watt. Jaha. Är det väl de brukar ha, ungefär. Ja. Beroende på storlekar och sånt där. Men den storleksordningen, så ett... det finns ju de här hopvikbara mobila solcellerna av olika kvalitet då. Eller också så har man en panel och köper. Finns ju enklare paneler, eller också köper man en kvalitetspanel för 100-200 watt.
Ja. Fan, det känns som att man borde ta tag i det här.
Ja, jag har gjort det ganska i fjol, tror jag gjorde det. Eller om det var 2 år sedan. Åren går så fort.
Jag ganska nyligen. Jag har ju solceller på taket och batteripack och sådär.
Mm.
Men det sitter ju ihop med hela mitt system. Så det drar ju ur direkt.
Ja.
Jag skulle behöva egentligen friställa det så att det bara är laddat med nödel om man vill. Men nu använder jag det för att köpa el på natten, så det är fulladdat på morgonen när elen blir dyrare.
Ja.
Och det är ju som en kostnadsbesparing för mig nu. Men det funkar ju inte sådär att jag, om elströmmen går, då kommer jag batteriet antagligen vara tomt.
Mm. Du har ju dina frysboxar och så i uthusen.
Ja.
Du skulle ju kunna ha en liten egen, enklare solcellsanläggning där ute. Så har du 2 oberoende system.
Just det.
Så kan du alltid få producera någon form av ström till, du vet, ficklampsbatterier, ladda, elverktyg, skruvdragare och så vidare, va?
Alltså att man har några bilbatterier och några solceller på ladtaket, tänker du, eller?
Ja, ett litet enklare sånt riktigt off-grid paket, va? Och så kan du hålla igång i viss utsträckning även dina frysar och så där huvuddelen av året där ute.
Ja. Men och sen så det man fastnar på hela tiden när man pratar om el, och jag kan inte vara ensam om det här, det är att man fattar inte hur mycket ström man behöver. Alltså om jag vill köra mina frysar till exempel, hur mycket ström är det?
Det beror ju på hur stor och effektiv frysboxen är och så vidare. Men jag tror man kan säga någonstans 300 kilowattimmar.
Men jag fattar inte vad det betyder. Fortfarande inte, efter alla dessa år.
Nej, det blir ju... Jag tror det blir för mycket siffror och så för dem som har svårt för det, Kalle. Så jag tror inte...
Alltså, det blir skit i det. Det spelar ingen behöver inte veta.
Det blir jättekonstigt.
Ja, men kan solceller driva mina frysar?
Ja, det kan de göra. Det är ju alltså absolut. Det är ju en
kan
fråga
ett bilbatteri om... driva mina frysar?
Ja, kanske inte ett.
Det finns 2 seriekopplade?
Ja, alltså det finns ju massvis med olika lösningar. Och det här att om man frågar någon som kan, så kan man rekonditionera dem då, om vi säger så. Batterier. Och det går att få tag i gamla tryckbatterier med mycket större kapacitet och så vidare. Va? Det finns ju batterier som har... Ja, men om du har en bil så är det ju 60, 70, 80 ampertimmar i dem. Du kan ju få tag i sådana blysyrabatterier som tål att stå kallt och ladda. Ja, men som är på 400 ampertimmar i alla fall.
Oj!
Mm. Kan jag ha några sådana, så har du jättemycket.
Ja, det vill jag ha.
Ja.
Vad hittar jag dem då? Och vad heter det? Truckbatteri?
Ja, alltså det fanns. Förr fanns ju också de... kan ju ha ganska bra livslängd där om man sköter om dem. Man la ju flytt, det fanns förr också batterier till telestationer och sånt där. Ja, de bytte ut och så gick det, jag tror de gick ifrån blysyra till litium kanske. Och då fanns det jättemycket sådana där batterier att få tag i också.
Mm-hmm.
Ja, man får väl forska lite om man vill ge sig in i det där då. Det går ju att ha vanliga bilbatterier också och parallellkoppla dem då. Så får du 12 volt system. Eller ja, det går ju att få ut 24 eller 48 och sånt där också, beroende på hur du laddar då.
Ett tips till lyssnarna är att googla inte truckbatteri. Det kommer bli känns jättejobbigt. alltså inte att man får inte se något sjukt eller så. Det är bara att man fattar fan inte vad det är man tittar på. Central vattenpåfyllning till truck med 48V.
Ja, det är ju 48 volt det.
Tillbaks till frågeställaren då. Han har ett par tusen som han vill lägga. Han är sugen på att bygga upp sin el-backup. Vad är din rekommendation?
Jag tycker vi pratar ju om olika alternativ här. Och så får han titta på sin kontext. Ja, men vi måste
konkretisera.
Ja, alltså...
Peka med hela handen. Får jag försöka då?
Ja, jag skulle nog säga att han skulle köpa ett bensinelverk till att börja med, om han hade råd med det. Sen
har... Men det har han inte.
Nej, men då sparar han till det i så fall. Jag såg nu, alltså om man tittar på väldigt varierande kvalitet, och det är ju väldigt bra om de startar dem där när man behöver dem då.
Ja.
Man kan väl säga generellt så här att det är bra att köra sina sådana här maskiner då och då.
Ja, det tänkte jag på min nästa fråga. För jag vet ju, så här, jag har någon så här barnfyrhjuling. Den startar ju inte efter att ha stått bara några månader för att det mår dåligt. Skit i förgasaren eller?
Ja, men kondens och sådana saker är det då, va? Jag försöker köra elverk och sådana saker. Och även faktiskt min enaxliga traktor då. Det är ju dieselmotorer de. De försöker köra någon gång i månaden under vintern också. Går ut och hör på dunket lite.
Är det egen tid?
Ja? Egen tid, ja. Gäller att ställa sig utanför växthus och sånt där de står. Och lagerhålls då bara så man inte... Nej, men... det jag glömmer väl ibland, men jag liksom försöker ändå starta dem några gånger per vinter faktiskt. Låta dem gå.
Men jag förstår inte, alltså, Patrik, nu måste du förklara för mig. Om det nu är så att du förespråkar någon typ av bensinelverk. Om man då har en bil som går på bensin, som man kör ibland, så man behöver inte tänka på att man ska hålla på och som, köra igenom den då och då, utan det sker automatiskt. Man vet hur den funkar, den startar. Kan man inte bara ha en inverter till bilen då? Varför är det sämre?
Ja, det är sämre kapacitet. Men det beror ju också på vad du har tillgång till då, va?
Ja, när du säger kapacitet, vad menar du då?
Jo, men alltså, det sitter ju en generator. Det är ju lika enkelt på båda två. Ett elverk är ju en motor som går på bensin. Det sitter i bilen också, fast det är mycket större i bilen.
Jättemycket större.
Ja, men då sitter det ju en bättre generator i elverket.
Elverket.
Som är huvudsyfte att generera el. Medan i bilen sitter en mindre som ska underhållsladda ett litet bilbatteri. Som ska klara av att starta motorn egentligen.
Startmotorn.
Ja, det är ju i stor utsträckning en startbatteri. För resten av grejerna i bilen drivs ju av... ström som bildas när du från generatorn när du kör egentligen, va? Så att
just det.
Mycket är just för att starta. Det kallas ju för startbatterier också.
Kolla, nu förstod man plötsligt.
Ja. Ja. Vad bra, Kalle.
Men och är det då ett alternativ att byta ut generatorn i bilen
till en kraftigare med högre ladd?
Ja. Eller fuckar upp något i bilen då som...
Nej, det tror jag inte att det gör faktiskt. Men det är ju väldigt enkelt att prata med en specialist på de där grejerna också. Alltså en
bil... Vem är specialist på det?
Det är ju en bilelektriker.
Ja.
Finns.
Och tror du att en, vad tror du att en generator kostar?
Oj. Alltså... ja, men det rör sig om enstaka tusenlappar då, kan man väl säga.
Plus jobb då?
Ja, men ja, precis. Ja,
då låter ju det som ett ganska bra prisvärt alternativ.
Ja, det kanske man kan säga. Eller också så har man en enklare inverter och skaffar ett elverk, så har du ju lite backup också. Ja. Om man har råd då. Men det är så. Men
det jag tänkte säga var så här. Kanske den här frågeställaren då, jag tror att det var Andreas. Att han kanske... ska satsa på att köpa en billig inverter till sin bil så att han har den i alla fall. Och sen spara ihop till ett elverk.
Ja, jo, men så kan man säga om man har lite pengar. Att köpa en hyfsad inverter.
Ja.
Faktiskt. Titta vad det behövs för effekt till de här allra viktigaste grejerna som man ändå vill kunna köra. Och... har man egen brunn, så titta vad du har för effekt på pumpen där. Om du vill kunna pumpa upp vatten också.
Just det.
Då blir ju den troligen styrande den då, på storleken, och se om man har råd med det. Annars får man väl titta på frysboxarna och kylarna och det som drar behöver mindre. Nej, men för har man en inverter och... ja, men alltså... förr när jag hade mindre beredskap på det här området. Våra 3G-master funkade ju i 24 timmar vid strömavbrott.
Ja.
Ja. Men jag gick ju bara ut i bilen och hämtade... jag har nästan alltid haft två bilar då, va?
Ja.
Och det vill man gärna ha när man bor så här, om någon behöver vara på verkstad eller någonting sånt där. Ofta jobbar man ju båda och pendlar och sånt där. Nej, men jag gick ju bara ut och hämtade batteriet i den minst viktiga bilen. Och så satte jag in i vörten och så körde vi, streamade vi film via datorn som vi höll igång då. Bara hämtade ett bilbatteri och satte på en inverter och kopplade in datorn. Så hade vi 3G, kunde vi i alla fall sitta och titta på film den kvällen då.
Just det. Mysigt.
Ja.
Ja.
Så att det, och det finns ju många applikationer på det där då som man förstår. Bara kunna gå och hämta ett bilbatteri och bära iväg någonstans och få 220 ström. I och för sig i hyfsat begränsad omfattning då, men det är ganska värdefullt.
Verkligen.
De kostar inte jättemycket då. Och det funkar ju till frysar och sånt.
Mm. Ja, men också, så man ska inte underskatta heller. Det är en ganska mörk säsong nu. Och det där att ha fulladdad pannlampa. Alltså, om jag inte hade mina pannlampor, jag skulle inte klara mig en vecka på gården.
Nej. Nej, de alltså, är... Det kan man väl säga att det är ju första nivån av energiförsörjningen som man tittar över. Hur ska jag kunna hålla igång pannlampor och ladda, ja, men USB-laddare och AAA och AA-batterier och sånt där. Ja. För så mycket värdefulla saker som du kan hålla igång med det, va?
Ja. Men då, där tycker jag bilen funkar jättebra. Jag har ju en batteriladdare i bilen, så jag har alltid laddade batterier.
Mm.
Det är ju helt skönt. När mina peltokåpor har laddat ur, då bara går jag och byter.
Ja, då sitter det för redan fulladdade där.
Exakt. Vardagsberedskap. Ja, men jag tycker att vi ändå har en hyfsad plan för frågeställaren då. Att börja med något enkelt för att inte stå helt utan ström. Alltså en enkel inverter till din bil. Och sen spara ihop ditt elverk.
Ja.
Och i mitt fall, alltså jag har inte ställt frågan, men jag ska skaffa en mindre... Det var ju fan som jag gjorde i vår den här jakt... Alltså skogsstugan vi har, som jag fick så mycket skit i till jag gjorde i TV. Det där har jag gjort det.
Lite befogad kritik, kanske, Kalle.
Alltså bara för att jag hade foppatofflorna klättat på ett tak. Det kan man...
Alltså sa du, jag tror det är med på hur du kopplade in elen och sånt. Brakade oroväckande mycket när du höll på. Övning ger färdighetsträning.
Exakt. Jag har i alla fall det där systemet. Det är bättre än att inte ha det.
Ja, precis. Nej, men det kanske jag rekommenderar att anlita en elektriker som gör sådana jobb, kanske. Lite åt det hållet var det. Men det var roligt, Kalle, i alla fall var det.
Essa, alltså min 7-åring, och hon bara, pappa, du tar väldigt mycket risker.
Ja!
Ja.
Så hon sa det till dig. Hon sa det till dig.
Ja, hon sa det till
dig. Ja, du har ju en väldigt... klok liten dotter där. Hon är ju, går ju ettan nu, va? Hon är 7 och det här måste ha varit 5 år ungefär. Och jag ser det framför mig. Pappa, du tar väldigt mycket risker. Hon kanske kan vara den som får ordning på dig någon gång, Kalle.
Okay, det lär ju vara det.
Tänk när hon är 14 och sånt där.
Nu går vi vidare, Patrik.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, Andreas heter jag. Tack för en superbra podd. Jag har lyssnat på alla avsnitt och blivit inspirerad att öka familjens beredskap en hel del. Vi har till exempel ett rejält roterande förråd med mat i lådor och även en del torrvaror i mylarpåsar. Nu har jag köpt en kvarn och vill långtidsförvara spannmål, främst vete. Men jag kan väldigt lite om det här och har därför ett par frågor. Fråga nummer ett. Jag tänkte lagra vete i en blå plasttunna i en jordkällare. Jordkällaren är dock ganska fuktig och jag undrar om verkligen en plasttunna håller helt tätt i typ 15 år eller vad det kan vara. Därför har jag tänkt packa spannmålet i mylarpåsar med en syraabsorbent i. Låter det som en bra idé eller räcker det ändå med enbart plasttunnan fast att det är så fuktigt i den där jordkällaren? Om jag ändå kör på plasttunnan finns det ju risk att vetet möglar eftersom det blir instängt. Därför behöver jag i så fall få ner fukthalten till mindre än 14% som väl är standard annars. Men hur blir det om jag kör på mylarpåsar? Funkar det med 14% då eftersom det ju inte finns något syre i mylarpåsarna? Fråga nummer 3. Ni köper ju vete direkt av bönder. Och ja, då är det väl orensat. Rensar och tvättar ni vetet efter lagringen innan ni mal det? Och hur gör ni då i så fall? Det var mina frågor. Tack så mycket. Hej då.
Alltså första frågan är, går det att lagra vete i en blå plasttunna i jordkällan?
Alltså det här måste ju vara den vanligaste frågan. Det är ju för att vi har tagit upp detta med vete, att det är så bra sätt att lagra mycket
kalorier
och även faktiskt protein och en del mineraler och vitaminer då när det är fullkorn. Men ja, efter vatten, hur man roterar vatten, så är nog detta den vanligaste frågan faktiskt. Ja. Det är lite roligt, nästan charmigt tycker jag. Och bra att folk lyssnar på det där faktiskt. Blåa tunnor är ju, det är ju just det där med att man tänker att plast är tätt.
Ja.
Man tänker ju så. Man häller i vatten och det läcker inte.
Nej.
Men det är faktiskt porer i plast. Och det är ju därför de där mylarpåsarna är så bra. Därför att det är det plastmaterial som är tätast. Det är ganska gammal plast faktiskt. Men den är den tätaste plasten som läcker minst.
Ja.
Det är därför man har den till frystorkad mat och sådana där grejer då, som ska hålla sig länge.
Just det.
När det gäller att lagra vetet så är det ett par saker att tänka på då. Det ena är att ett vetekorn lever. Det andas och ämnesomsättning och ska ju växa och gro egentligen. Jag har själv inte experimenterat med detta, men det är instuderat i alla fall. Och det är så här att bakegenskaperna försämras om sädeskornet dör, tydligen.
Mm-hmm.
Att det händer någonting eller någonting som inte kan hända eller någonting sånt där. Alltså om det kvävs skulle man säga då.
Det måste du göra om man lägger in mylarpåse med en syreabsorbent.
Ja, som reagerar med syret inne i luften som finns i påsen. Det är precis det. Så jag har ju gjort så här att jag kör i blåa tunnor. Men i mitt system då så ingår ju det här att jag fodrar ju djuren med detta.
Ja.
Så att det ligger inte jättemånga år i buffert. Nej. Utan det roteras ju hela tiden, va?
Just det.
Och han vill ju ställa en tunna på förvaring, långtidslager. Veta att han har en sån tunna stående helt enkelt.
Ja.
Kom dock ihåg det att tunna där, om man bygger på och gör en kalkyl över allt man har i lager, så är ju 100 kilo ungefär en månad för 4 personer då.
Ja. Sen, så man behöver ganska mycket.
Ja, alltså det är ett sätt att verkligen kunna få mycket, för det är ju ett billigt sätt att köpa det här på, va. Jag tror du kan köpa för 4-5 kronor i alla fall idag per kilo. Så 100 kilo som bygger på det totala kalorilagret väldigt mycket då.
Det kostar tre gånger så mycket som bara för två år sedan.
Ja, ja visst. Det kostar 1,52 kronor för några år sedan. Precis. Ja, ja så är det. Jag har köpt korn och havre nu på lokala marknaden här. Och det är uppe i 4-5 kronor plus moms nästan nu. Alltså. Ja, det är för att vara så då. Du vet, det blir ju... Om vi säger bondemarknaden då, det här direktköp av bonden, det är ju en lokal marknad. Det andra priset, det är alla världsmarknadspriser, det som går runt, du vet, när det ska lämnas på bulk i silosar och sånt där, va. Den lokala marknaden beror ju på hur skörden har varit lokalt. Där köper du ju av bunderna runt omkring, förstår du? Så det har ju varit katastrofskörd på korn och sånt och vete och så, va. Här.
Då blir det dyrare.
Ja, då blir det dyrare. Här. Det finns begränsat utbud och det är många som köper för det är fortfarande halva priset mot granngården då.
Men tillbaka till frågeställaren då, Patrik.
Ja, jo men det är det. Det ena är ju detta då. Sen var det någon som testade, vi har ju pratat om detta förut, och det var någon som testade faktiskt att öppna. Nu kommer jag inte ihåg alltså, men det var ju i alla fall halvår eller år i mylarpåse. Och prövade att gro, alltså fuktade de här.
Ja. Och, alltså om de var, kolla om de var döda eller inte.
Precis, för gror de så lever de ju.
Ja.
Ja, och det gjorde de.
Jaha.
Så att de klarar sig allt ett hyfsat tag i alla fall utan syret där. Så är det. Det är en väldigt
Men Andreas som ställer frågan, han är ju intresserad av att laga i 15 år.
Ja. Och då kan det ju vara så här också att det kanske inte gör något sånt i en sån nödreserv med där om det skulle vara lite sämre bakegenskaper.
Får äta gröt?
Får äta gröt eller ja men lite tråkigare bröd.
Mm.
Så kan man väl säga också. För det Just går det. Ju absolut att göra det. Men det är den här, han pratar ju om det själv här, de där 14%.
Mm.
Det är
alltså fuktigheten.
Det ja, men precis.
Ja.
Vi har ju pratat om det också, det här med mögel på mat och sånt. Är det sylt liksom, ta en sked och skopa ur det.
Mm.
Och kolla så att inte det har tagit smak då, så det är otrevligt. Men det är ju alltså inte farligt på samma sätt, va? Det är bara att ta bort möglet. När det gäller ost så är frågan snarare, ska jag äta upp möglet eller ta bort det? Därför att på hårdost, pratar vi hårdost, så kan det inte växa giftigt mögel då. Man har prövat de giftiga mögelsorterna och de kan inte det. Och det vet du med mögelostar och när man lagrar, finlagrar jättefina hårdostar och så vidare så växer det ju, de ser ut som pälsdjur kan de göra vissa typer av ostar där inne i... När man går in i ett sånt ostlager så... Det är, har du sett varit in i ett skärklager någon gång? Med torkat kött och sånt. En sån källare. Där är de är ju... Alltså, vi pratar mycket ludna.
Mm.
Man brukar säga det att det är tur att kunderna inte ser de där allra godaste skärkprodukterna när de ser ut under lagringstiden.
Då skulle folk bli rädda, ja.
Ja, men alltså, det är flera centimeter mögel på dem.
Ja.
Det är som pälsverk. men däremot då. Spannmål och mögel. Tabu. Det har varit ett dilemma och gissel för mänskligheten i årtusenden. Det här att torka spannmålen och inte få mögel i den.
Det var ju också så man framställde LSD va? Alltså knarket. Det kommer väl från ergot som är något mögel som växer på vete tror jag.
Ja, det där jag har inte riktigt samma intresse som dig för de där grejerna, Kalle. Så att du, det där får nog du ta.
Ja, men man misstänker, alltså det här blir extremt mycket så här bro Rogan. Men alltså att man tror att det var så här, liksom, vad heter det, epidemier av, alltså utbrott av ergotförgiftning. Och att folk blev liksom galna av det.
Ah, det blev som en olyckshändelse menar du?
Exakt, exakt.
Okej.
Okay.
Ja.
Men skit i det. Men spannmål och mögel är dåligt i alla fall.
Ja, det är det. Det bildas aflatoxiner och det är väldigt cancerframkallande ämnen. Så mögligt bröd och möglig säd.
Blä.
Håller man sig borta ifrån.
Ja.
Mögligt bröd är äter man inte. Då kastar man brödet.
Ja, det är till hönsen.
Ja, de hinner kanske inte få cancer, jag vet inte. Nej, jag vet inte det. Det vet att vissa ämnen är ju giftiga för vissa arter och andra tål hur bra som helst. Va?
Mm, mm.
Men,
det känns som att hönor tål rätt mycket.
Ja, men jag vågar inte, jag kan inte det där faktiskt.
Nej.
Men djur är ju också väldigt bra på att sortera, även om man ska ha hög kvalitet på fodret.
Ja, men
jag har ju hela tiden det där med extrema nödsituationer i bakhuvudet. Då.
Mm. I alla fall, 14%.
14%, det är ju den där man anser att det inte blir någon mögeltillväxt, om man kan hålla under det. De stora lagren som jag har köpt tidigare, som är slut då, de finns inte längre. De är omsatta och det har hunnit komma nya och sådär. Men där bad jag särskilt om att betala extra för, det går ju åt energi till torkningen va.
Mm.
Och jag tror något år var det faktiskt så torrt när de tröskade att det var 12% redan från fältet. Då behövdes det inte någon energi för att torka ner säden ens en gång.
Gud vad härligt.
Så det kan hända det också då. Men ja. jag strävade efter 12% just för att få bättre marginal mot mögel. Jag har dem också i blåtunnor då. För det är ju fördelen med blåtunnor jämfört med silo som annars är bäst på alla sätt. Är ju framförallt att det går att flytta blåtunnor också enkelt med magasinskällare va.
Mm.
Både här hemma att köra ner och ställa färdiga tunnor. Men också om man skulle behöva flytta på dem på en släpkärra eller någonting sånt där då.
Just det.
Så är det. Annars är silo väldigt bra. Och det bästa med
hur mycket
det
ryms det i en sån här blåtunna? 60 kilo eller?
Alltså det beror ju på, det finns ju olika storlekar där också. Det finns ju
du flyttar ju inte på en 250 liters tunna. Det måste ju vara mindre.
Nej, men de är 200 liters. Jo, men det gör du nog. En magasinskärra kan du flytta en sån 200 liters.
Ja, men du kan inte lyfta den. Alltså du kan inte ta den för hand.
Nej. Alltså den, vad väger den då? Den väger 150 kilo kanske.
Mm.
En 140 liters med vete. Alltså det varierar ju också det här med hur stora kärnor det är och så, hur mycket luft det blir emellan. Så att 140 liter vete kan väl väga olika från år till år då. Så är det. Men säg att det är 100 kilo då i en sån 140 liters tunna.
Mm.
Kan man säga. Så den är verkligen inga, det är den där tunna typen.
Alltså, jag tror att det är ganska många som lyssnar på det här som har svårt att flytta 100 kilo tunna på.
Ja, men men du vet, du vickar ju upp den på en magasinskärra.
Ja, vad är en magasinskärra?
Det är en sån där, ja, du kan köpa den för några enstaka hundralappar på kampanjer på Jula.
Alltså som en stadig skrinda?
Nej.
Nej.
Magasinskärra är ju den där du har och flyttar.
Pirra!
Pirra är ju ett som en del använder. Det är nog en östsvensk dialektord för det där.
Jaha. Just det.
Ja, på en pirra ska man ju ha. Alltså det är, när jag köpte en sån för kanske 10 år sedan, jag har ju bott här i 30 år. Alltså jag fattar inte att jag inte har begripit hur bra de är.
Nej.
Så de underlättar. Ja. Alltså jag använder ju den mer än skottkärra och sådana grejer va.
Ja.
Flytta ju allting, hämta paket, flytta tunnor. Allt flyttar du ju med den där va. Och det blir så mycket enklare att flytta.
Om Ingmaria somnat framför tv, om du ska flytta den till sängen.
Ja, då får jag bära henne upp i trapporna. Nej då. Den är, och att du har en sån här, det går ju med plank också och köra upp på en släpkärra som en ramp bak då, om man inte har sån.
Just det.
Aluminiumramper då. Så går det att få upp en sån kärra genom att dra upp den på en magasinskärra då. Men så är det. Men då hade vi det. 14%, då möglade inte. 12%, då får du ju bättre marginal. Men en annan sak inträffar också. När du torkar ner kärnorna mer så minskar ämnesomsättningen.
Ja.
Och det innebär ju att då, alltså cellandningen då, det innebär ju att den behöver mindre syre.
För att det, alltså, utan att dö?
Utan, ja men alltså den andas ju långsammare.
Ja, ja.
Är du med?
Ja.
Och har du då tunnor, visst, det är lite porer och så i, men den är ändå lufttät om man säger så, va? Så det finns ju en viss mängd luft i den.
Mm.
Och det gör ju då att det räcker ju den luften längre.
Mm.
Just så kan man säga. Så tar man bort syret helt så vet jag inte om den torkningen är värd att betala för. Men man kan säga så här också, för det var ju någon fråga han hade där hur vi rensade.
Ja, men det kommer vi till sen. Vi är inte riktigt klara med det här först.
Ja, okej.
Okay. För han undrar hur man kan ställa jordkällan som är en extra fuktig plats.
Alltså, det är ju en dålig plats att ställa på.
Gör det något om det här, om vetet fryser?
Nej, det gör det
inte. Så då kan man bara ha det ute var fan som helst?
Ja, ställ det i ett kallförråd någonstans.
Mycket istället. Bättre än att ställa jordkällan.
Ja, jordkällare är bra för...
rotsaker.
Ja, exakt.
Rootcellar.
Purjolök och... även, alltså man kan väl säga så här, om man inte har speciallokaler så är det ju också egentligen bra för vitkål och sånt också. Men egentligen så behöver ju vitkål, det fick jag lära mig när jag var i Nordanstig nu, det visste faktiskt inte jag. Behöver ha väldigt hög luftfuktighet när de lagrar det egentligen.
Jaha.
Ja, alltså nästan så att det blir badbalja.
Satan i åtan.
Ja, men alltså 99%, kanske till och med lite högre luftfuktighet.
Och det där är ju, alltså om vi snackar el som man inte förstår, då kommer vi till luftfuktighet. Alltså man tänker att 100% luftfuktighet borde ju vara vatten.
Ja!
Men då är det 100% av vad som är rimligt eller vad någon tycker. Eller...
ja, det är man pratar ju om relativ fuktighet.
Ja, men vi kommer inte prata om det.
Nej!
Okej, okay, så han ställer kallfrågan. Okej, okay, nu var det sista frågan då. Rensar vi vetet innan vi använder det?
Ja, det gör vi. Och det låter vi den som har rensverk göra. Oftast i varje bygd, i alla fall där det är hyfsad spannmålsodlingsbygd, så finns det åtminstone en bonde som har ett rensverk. Och det är därför att bönderna tar eget utsäde. Alltså de behåller en del av skörden och sår med nästa år. Då. Det är dyrt med att köpa utsäde. Så gör de. Och då åker de till den här bonden som har rensverket och får det utsädesrensat, säger man då. För de vill ju inte så ut ogräs och sånt som de har fått med när de har tröskat.
Just det.
Så den vägen är det som man använder då, att man ber bonden man handlar av. Och ofta är det ju så att den som säljer storsäckar eller till folk då, så här, det är ju de som har rensverket.
Mm.
Så här där jag köper till exempel, jag ska faktiskt iväg och hämta ett halvt ton korn och ett halvt ton vete. Havre. Vetet blev så ojämnt i år så de får inte, och så lite, så de får inte ordning på vattenhalten i den helt enkelt.
Jaha.
En del är torrt och en del är fuktigt och så vidare. Och det är för lite för att det ska funka ordentligt i torken och det blir för dyrt att torka och så vidare, så den behöver användas direkt då. Så då struntar jag i det helt enkelt. Men i alla fall, de har ju både tork och rensverk då, va?
Ja.
Så är det.
Alltså jag har ju märkt när jag tar vete ur min silo så det är ganska mycket skaldelar i vetet som jag har köpt. Men om det då blåser då förstår jag hur man kan rensa vete ganska effektivt.
Mm.
Därför att om det blåser, om du häller vete och så blåser det samtidigt från sidan, då kommer skaldelarna att blåsa iväg, men vetekornen faller ner i kärlet under.
Har du aldrig rensat lingon genom att stå på ett bord ute när det blåser?
Nej, men jag förstår att man kan det.
Du har ett lakan under och så står du och så häller du försiktigt. Och det ska ju vara lite längd på gräset under så att det landar mjukt då. Men då när det kommer, vindbyarna kommer, då häller du lite grann så blåser blad och sånt iväg och så ramlar bären rakt ner då.
Geni.
Ja.
Men han frågar också om att tvätta vetet innan man använder det. Är det någonting man ska hålla på med?
Alltså, om man, det finns ju, man kan väl säga så här, man ska ju grädda vetet. Mm. Och det vetet som används och mal mjöd, det du köper, det är ju inte tvättat på det sättet, va?
Nej.
Därför att du ska ju grädda.
Så du kommer döda alla dåliga,
ja,
grejer?
Det gör du. Och det där är ju en viktig aspekt, och nu kommer brödproduktionen att sjunka kanske. Nej, men man kan... jo, men det är ju det. Alltså, tittar du på... Det är ju mycket råttor och skit, vet du, där det lag finns spannmål, så är det ju.
Mm. Om man tänker att det har varit någon som har musfötter som har trippat fram över det där vetet.
Ja, och haft lite toalett och sådär.
Mm.
Och sen har du ju fåglar. Ibland när de lämnar vete då, när de säljer vete, så lägger de det på betongplattor ute och så vidare, va? Ute i fria luften. Utan tak eller någonting. Så att, ja, det kommer ju lite grejer. Så jag tycker frågan är väldigt relevant.
Mm.
För det är ju en grej som många egentligen inte tänker på när man håller på med mat. Alltså ris, linser, bönor och alltihopa det där som inte ska malas. Att man faktiskt tvättar det, sköljer det och tvättar det ordentligt innan man använder det.
Mm.
Det är ganska trevligt att göra det.
Mm.
När vi kommer till säden då, så jag vet faktiskt inte om det är någon superduper hypermodern metod, men det finns en grej som man kan göra, och det är om man ska göra till exempel gröt. Eller om man har havre, den är ju mycket fetare. Om man vill mala havre, då ska den rostas innan. Då får man ju det som är skrädmjöl. Det är ju det som är... Det tillverkas fortfarande här hos oss i Stöpaforskvarn här i Fryksdalen då. Så här går det ju att få det. Skrädmjöl alltså. Därför den var väldigt vanlig här förr då. Det är ju den man gör nävgröten på, som var en av våra lokala nationalrätter, om man vill säga så.
Mm.
Och det gör man, då tvättar man, då blöter man upp säden och sköljer och tvättar den. Och sen rostar man den, alltså torkar den.
Igen?
I ugn då, va? Så att det går åt energi till det då.
Mm.
Ja, alltså du kör inte i någon spannmålstork då, utan då när jag har dextrinerat vete till exempel, eller havre, då sköljer jag och tvättar det här ordentligt. Och sen, du kan också låta det ligga i vatten ett tag. Eller vara fuktigt i alla fall. Och sen så rostar du det. Alltså på i ugnsform då. I ugnen. Och rör om lite grann där tills det blir torrt igen då. Och då kan du... jag kommer inte ihåg temperaturer och sånt. Så den som vill prova får researcha lite där. Jag för mig att havren är lite högre... temperatur. Alltså mer åt rostning än torkning.
Mm.
Så att den ska bli lite hård. Men då får du också, det kallas för dextrinering, och det är därför att det bildas dextrin, som är en komplex sockerart helt enkelt. Det blir väldigt mycket fin sötma i det då.
När du gör det blir godare.
Ja, det gör det. Och du får bli mycket godare gröt och sånt där då, om man tänker det. Om han vill tvätta den och så rostar man den helt enkelt. Och det går ju att göra i stekpannor och sånt också, om man inte tänker i nödsituationer och så då.
Just det.
Förlåt.
Säg.
Nej, men det var när man rostade havren då, eller gör fortfarande, för då är det nog i stora motsvarande stekpannor.
Okej. Okay.
Med omrörar och sånt där.
Du, jag känner mig inte riktigt helt klar med frågan. Ska han lagra i plasttunna eller mylarpåsar?
Nej, det är vi inte. Det låter, alltså ska du ha det här långa lagret som han pratar om, 15 år.
Mm.
För då kan du lika gärna säga över 30 år.
Mm.
För de här... Men det är viktigt att de är ordentligt torkade.
Mm.
Då.
Men är det, om vetet är ordentligt torkat, Det är 12%. Då går du hälla ner i en plasttunna och förslutar den och sen öppnar
den. Nej,
jag
skulle säga att ska du ha den långa lagringen, då får du köra Mylar.
Taget.
Och det är också, finns en aspekt till på det här nämligen. Och det är ju ohyra.
Mm.
Och tar du bort syret med syreabsorbent är det. Det är alltså syret, inte syran.
Syre.
Då kan ju inte skadedjuren leva där, va? Är du med på det? Du kräver ju dem också.
Ja.
Så funkar syreabsorbenterna och du får den här påsen liksom att krympa ihop och så vidare, så vet du att skulle det vara någon som lever en liten stund så hinner de inte ställa till så mycket skada i alla fall, va?
Perfekt.
Är du med? Så att det långa lagret då förskjuts fördelarna med Mylar över även på spannmål, skulle jag säga. Och jag vet inte hur länge sädeskorn har nog en förmåga egentligen att leva väldigt länge. Men pratar man decennier så tror jag det här med Mylarpåsar överväger väldigt mycket fördelarna med det då, va?
Mm, mm.
Inte minst med ohyran. Men kom ihåg det, ha gärna under 14% med marginal. Kan man få 12-13% så är det jättebra då.
Toppen! Tack för det, Patrik. Skönt med ett till avsnitt om nöd, el och spannmålslagring, tycker jag.
Ja, det
känns tryggt.
Nästan lite favorit i repris, tror jag.
Mm. Vi ska passa på att tipsa om vår fröbox vi säljer på fröbox.se. Det är en kurerad samling genifröer för dig som kommer igång med odlingen eller som bara vill ha ett smidigt sätt att köpa en massa härliga fröer. Av bra sorter som du har valt ut, Patrik. www.prepbox.se är adressen. Ja, där finns det en massa andra grejer också. Om du inte vill hålla på och rosta vete så kan du köpa en Prepbox 25 till exempel. Det är en stor konservburk med frystorkad mat som håller i 25 år. Förmodligen längre.
Mm.
Det är smidigt.
Ja, alltså, jag tycker man kan göra både och, ja.
Det tycker jag också.
Ja.
har du något mer, Patrik?
Det finns kurser på småbruk.se. Det finns lite trätillverkningskurser kvar på ena. Kursen den ena är fulltecknad. Det finns den ena småbrukarkursen finns det platser kvar på. Den ena är fulltecknad. Jag har byggsatser i lager. Finns väl, det är några som ska skickas nu, men det borde vara i alla fall över 20 kvar när de är skickade. Så att det finns möjlighet att göra det fortfarande. Och där får vi dock, finns det också det där att det kan vara de 20 sista som är kvar där faktiskt.
Det var spännande.
Mm.
En ny era.
Ja, slöjdutbildning har jag ju en också i augusti.
Oj, oj.
Ja, den finns också. Det är väl 3-4 platser sålda på den. Det är en 12 platser.
Kul! Gå in och boka dem på spårbruk.se. Stöd podden och öka din beredskap på prepbox.se. Ha det så bra! Puss och kram! Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.